partners over at the NASDAQ, Avanza Bank Holdings. That's a digital platform for savings and investments.
Hej och välkomna till Avanza-podden och avsnitt 153. Det är den 14 oktober när vi spelar in det här och det händer grejer på börsen. Vi har haft en otroligt stark börs senaste halvåret sen botten 16 mars och det har kommit en del omtalade uppköp och sammanslagningar, men inte minst har det börjat rassla till lite med nya bolag som kommer till börsen. Och om det ska vi prata idag och därför har vi med oss Adam Kostial, noteringschef på Nasdaq Stockholm. Välkommen hit.
Tack, kul att vara här.
Riktigt kul att vara här. Det här blir riktigt, riktigt spännande. Vi har också sett många noteringar i USA, tech till sin natur. Och där har vi ju sett att det är ju ingen brist på kapital och de där har ju flugit väldigt bra i starten. Riktigt hur det ser ut i Sverige kommer vi att få veta lite mer om under det här avsnittet och lära oss mer om varför bolag noteras och allt man behöver veta. Men jag har förstått att det bubblar i ledet. Även i Sverige, vem hade kunnat ana det här när det piskade upp till storm i våras? Oftast så brukar ju noteringarna fly sin kos till när det är lite mer spegelblankt vatten på sjön. Nu bubblar det, men vi ska börja från början. Vem är Adam?
Pappa till fem barn är det viktigaste. Nej, men jag är noteringsansvarig på Nasdaq Stockholm. Men jag är framförallt sköter våra nordiska plattform som är alla våra nordiska börser då, med Köpenhamn, Helsingfors, Baltikum och Island, där jag ansvarar för noteringsverksamheten. Och vi har ett fantastiskt team här i Stockholm som jobbar med vår svenska plattform. Men sen jobbar jag även med europeiska bolag som söker sig till USA. Vi har ju haft nyligen Calitas, Orphesign från Danmark. Så det sker också en våg av dual listings eller dubbelnoteringar som söker bland annat sig till USA. Men vi har haft även ett tyskt bolag notera sig här i Stockholm som söker sig hit. Så att det är jag och det är kul att vara här och det är kul samtal att, eller kul ämne att diskutera.
Men jag måste bara fråga, det här tyska bolaget Traton eller
nej,
något annat vi tänker på?
Gamigo, MGI Gaming Invest heter det och det är då ett spelbolag likt ett mindre Embracer kan man säga. Och de är noterade på tyska börsen, Deutsche Börse, på deras tillväxtmarknad som heter Scale, där de sen sökte sig hit till Stockholm till Nasdaq First North Premier och gjorde en dual listing eller en dubbelnotering för 2 veckor sedan. Tog in ungefär 300 miljoner svenska kronor tillsammans med ett antal svenska rådgivare och svenska ankarinvesterare. Och anledningen varför de gjorde det var för att vi har byggt upp lyckats bygga upp ett starkt kluster av bolag i den här sektorn. Och de vill vara här för de vill träffa analytiker, de vill träffa investerare som kan den här sektorn och jämföras med dem och inte vara ensamma på sin egen börs.
Jätteintressant. Vi vet att det finns ett starkt gamingkluster här i Sverige.
Verkligen.
Komma in mer på det här sen. För det finns en del fastighetsbolag i Finland, Sibu, som är finländskt, som valde den svenska marknaden för att man tycker att man får mer kärlek här. Mm. Och marknaden kanske förstår vår typ av verksamhet bättre och det finns mer likviditet och sådär. Just vad som sticker ut i USA, mycket tech och många letar sig dit. Men det ska bli väldigt intressant att höra din bild av vilka styrkor vi i Sverige har och varför man söker sig hit från andra delar av Norden men uppenbarligen även Tyskland.
Och vad som är viktigt att jobba på för att bevara de styrkorna så att vi blir...
Verkligen, jag inte tar det för givet. För tittar man ur ett europeiskt perspektiv så har vi år efter år bevisat att den här marknaden är den mest aktiva i Europa. Och framförallt nu när London lämnar oss ur ett europeiskt perspektiv så blir vi den mest aktiva marknaden i Europa. Och det här styrkan att kunna förvalta små till mellanstora bolag ur ett börsperspektiv är någonting som vi ska verkligen investera i. För det är unikt. När man tittar på den här pandemin som skedde och tittar på oron som skapades i EU men även här i våra lokala sammanhang så diskuterar man alltid hur säkerställer vi att små till mellanstora bolag överlever den här krisen. Och då ser man ju på bolag som är noterade hos oss. Många av de här mindre mellanstora tillväxtbolagen har ju lyckats använda den här plattformen, de som är noterade, för att anskaffa nytt kapital. För att säkerställa deras nuvarande läge under pandemin. Men även nu kunna ta in nytt kapital för tillväxten som kommer efter pandemin. Så att det här är ju liksom verkligen som du säger, viktigt att vi inte bara tar för givet men investera i.
Men apropå det, hur... just om vi hoppar till pandemin nu. Hur orolig var du själv där i mars när det var som störst skräck? Dels världen över för själva sjukdomen, men också just bolagen och vilken kris som de skulle hamna i. Hur kändes det? Hur var din känsla?
Jag var jättelugn.
Du är lugn som person i vanliga fall, men var du riktigt lika lugn som du brukar vara då?
Vi har en daglig pandemi hemma i ett hushåll med 5 barn, så att det här var en piece of cake i jämförelse. Nej, men det här var, för oss som bolag så målade vi svart på himlen. Och vi drog handbromsen och försökte förstå vad har det här för konsekvens för oss som bolag, men för oss som leverantör av en marknadsplats i de här olika länderna. Och vi såg ju framförallt att det här kommer liksom bara bromsa in marknaden helt och hållet. Men det som var intressant att bara visa på hur marknaden är så snabb att anpassa sig var ju liksom, hur flyttar man dialogen då mellan bolag och investerare? Ja, den flyttades till virtuell. Och de bolagen som hade påbörjat sin process och börjat sin dialog med marknaden ur ett noteringsperspektiv, vi hade en fantastisk pipeline när vi började året och fortsätter att ha. Men de fick ju bromsa in sin process. Men de kunde plocka upp den desto snabbare när man såg att marknaden stabiliserade sig och att man även såg att det skedde ett fundamentalt skifte i inte bara hur marknaden agerade, men vi som personer agerade. Att många av de här trenderna, ja, till exempel Zoom-samtal eller Teams-samtal, det var ju någonting man använde lite på perifären. Nu blev det kärnan. Många av de här digitala trenderna blev ju verklighet. Och vi såg ju det här med e-handel och så vidare. De bolagen som var väl positionerade i det perspektivet, samt att börsen höll sin värdering, till och med ökade sin värdering, gjorde att de bolagen som hade förberett sin process hade en affärsmodell som gynnades till viss del av pandemin eller förstärktes av den här pandemin, kunde fortsätta dialogen med investerare och därför kommer nu ut i marknaden och noterar sig ganska snart strax efter pandemin. Nu är inte pandemin över, men ni förstår vad jag menar.
Men initiala chocken.
Ja, initiala chocken.
Hur snabbt gick det? För jag menar, börsen återhämtade sig ju otroligt snabbt. Det var 17 dagar handelsdag där som det rasade, ja, och sen vände det uppåt. När började det ringa din telefon igen och de kände så att...
Jo, men vi märkte ganska snabbt att bolagen bibehöll den här dialogen virtuellt. Man flyttar över den här virtuellt. Och det är ganska spännande, för det tror jag är en trend som inte längre bara är en trend. Det är en verklighet att man nu kan fortsätta den här dialogen virtuellt, vilket gör att processerna blir mer effektiva. För effektivitet i noteringsprocessen är någonting vi alltid eftersträvar. Och det är inte bara för nynoteringar, men det är också för nya kapitalanskaffningar. Att man kan nå fler investerare på ett mer effektivt sätt genom den här virtuella dialogen. Den ersätter inte den personliga dialogen, men den kan förstärkas. Och det tror jag gjorde att man kom tillbaka mycket snabbare än vad vi såg innan. Och framförallt när börsen visade en sån enorm styrka.
Ja, det där är ju jätteintressant, för de lyssnare som inte känner till det så tycker jag ändå kan vara värt att påpeka att ni ju faktiskt, inte ett svenskt bolag, kanske i regelrätt bemärkelse, men svenska Investor är ju ändå näst största ägare av Nasdaq, listat på Nasdaq i USA, vilket jag tycker är lite roligt för oss som sitter här hemma i Sverige, och att ni också öppnade börsen från ISS här under året. Det är också lite grann av en märkeshändelse för alla de börsnördar där ute som sitter och lyssnar på det här. Men det jag tar med mig från det du säger nu, det är ju styrkan i hur snabbt bolagen kom tillbaka. För ofta så brukar man ju fly fältet när det piskar upp till storm. Och liksom noteringsfönstret kanske stängs när det blir alldeles för hög volatilitet. Här orkade man hålla emot, och börsen visade också att de orkade hålla emot. Jag menar, ni säger du också har digitaliserats mer. Ni, Nasdaq, är ju ett techbolag.
Vi är ett techbolag, absolut. Men det jag syftar på är att det är inte alla sektorer som gynnades av pandemin på något sätt. Och det är inte alla som har återhämtat sig lika snabbt. Det var många bolag som stod i kön som är tillväxtbolag inom tillväxtsektorer. Då menar jag digitala bolag, alltså med digitala affärsmodeller. Vi menar biotech, healthcarebolag som gynnades av liksom sentimentet av att man behöver lösa vissa viktiga frågor i samhället. Många av de här bolagen gynnades till och med. Vi har sett andra noteringar även i Norge med Pepsi. Jag tror inte de hade kunnat notera sig med samma värdering om inte pandemin hade skett till och med. Och vi har sett många andra sådana trender och värderingar som gynnar de här bolagen som redan är bolag noterade, som verkligen mår bra av det här skiftet som sker oavsett pandemin. Men från mitt perspektiv så är det ju liksom att vi är ett techbolag. Vi är ett techbolag som driver börs. För en stor kärna av vår verksamhet som Nasdaq ligger här i Stockholm. Och det är ju den här grunden som Olof Stenhammar la en gång i tiden när vi började leverera tekniksystem till andra börser globalt sett. Så vi har 120 marknadsplatser eller flera som använder vår teknologi. Och det levereras härifrån Stockholm. Så att vi är leverantör av börssystem till andra börser globalt sett. Och även vår egen börs. Men det vi gör och värnar om det är att vi säkerställer att vi driver marknadsplats så effektivt som möjligt. Där kommer ju teknologi in i spelet. Så vi kunde driva börsen under pandemin parallellt, även med mindre styrka virtuellt. Och det har vi lyckats göra väldigt bra, även om det var väldigt höga volymer stundtals. Volymer som vi inte har sett på flera år. Så att, det har ju ni
det
sett
märkte
på
vi Avanza. Också.
Ja, både i Sverige och globalt.
Globalt. Mm. Globalt. Och det som är unikt med våra marknad är ju liksom att vi har en sån stark retailmarknad. Som gör att varje hushåll har en relation till aktiemarknaden. Det är ingenting som finns globalt på samma sätt. Och det är det som gör vår marknad så stark. För det gör ju att vi har ju liksom från grunden ett genuint aktieintresse. När du reser till Tyskland så finns inte det. Det finns inte de här, liksom det här gemene dialogen i hemmen om relationen till aktier. Det finns inte de här små till mellanstora fonderna som är beredda att investera små poster i tillväxtbolag. Vad som finns i de andra länderna, till exempel Tyskland, är stora internationella pensionsfonder som vill göra större investeringar i noterade bolag. Men det vi gör är att verkligen stärka vår plattform genom att kunna stötta de här små till mellanstora bolagen. Man får inte glömma att även om Embracer och Evolution Gaming är enorma idag och stora etablerade bolag, så noterades de på ganska låga värderingar. Och har genom vår plattform lyckats växa, inte bara organiskt men även genom förvärv. Och det är det som är styrkan av vår plattform. Att kan vi få in bolag med den här tillväxtpotentialen, använda den här plattformen för tillväxt, så gynnar det alla. Det gynnar investerare, det gynnar bolagen, det gynnar sektorn, det gynnar hela infrastrukturen. Och det är det vi tycker vi ska värna och investera i. För att vi vill ju få in de här bolagen. Många säger så här, men varför noterar sig det här lilla bolaget nu? Ja, det tyckte de säkert om Evolution Gaming då också.
Ja, exakt. Jag menar, både Embracer och Paradox kom in 2016 på någon miljard styck. Så att där inser man ju också att vissa säger ju att när man noterar bolaget att det är slutet och att storägare cashar hem. Mm. Medan jag uppenbarligen tänker mig att du, Alan, tycker och jag tycker själv också att det är ju starten på en långsiktig resa förhoppningsvis, där vi aktieägare får vara med på en långsiktig resa. Och inte ättestupet där man dumpar ut sina aktier på en mindre informerad skara småsparare. Det är liksom, börsen är ju fantastisk, det är ju starten på någonting.
Det är starten på nästa skede av resan. Det här är ju maraton. Man springer inte de första 100 meterna, man sprintar inte de första 100 meterna. Det jag menar på här, det som är styrkan av våran inhemska marknad här, att vi har ett fantastiskt ekosystem med VC-kapital, vi har liksom private equity-kapital som är mer etablerat än någon annanstans i resten av Europa, med EQT, Altor, Nordic Capital och många andra. Så vi har ju en symbios av olika investerararalternativ. Varenda bolag som är i något skede av de här olika investerartyperna går igenom ägarskiften som passar dem bättre i det skede de är för sin fortsatta tillväxt. Och det är det som sker i samband med notering. Det sker ett ägarskifte. Men det är inte så att de tidiga ägarna bara försvinner. För någonstans så är det ju det som investerarna investerar i. Att existerande ledning och existerande ägare fortsätter att vara med i resan, och framförallt den ledningen eller den entreprenören ska ta resan vidare och använda den här plattformen för att driva tillväxt. Så att det här är inte slutet av resan. Så gör man det här rätt ur ett bolagsperspektiv och förbereder sig väl, då ska man ju komma in med den här plattformen som en katalysator för att ta det till nästa steg.
Jätteintressant, Johanna. Jag måste bara flika in en sista utsvävning innan vi går vidare på nästa fråga. Men just prata om Tyskland. Jättestor marknad, de är väl 80 miljoner, vi är 10 i Sverige. Vi hade vår kollega Carl Lanz här i förra avsnittet som, ja, vi kan knappt säga vad han sa när han fick träffa sin sambos far som, jag tror att han var finanschef på ett stort börsnoterat tyskt bolag, när han berättade att han höll på med aktier. Det gör man inte. Det är liksom livsfarligt. Men kan vi få se fler tyska bolag som väljer att faktiskt notera sig i Stockholm för att man tycker att vi förstår och uppskattar bolagen på ett bättre sätt? Skulle vi kunna få in Delivery Hero med svensk vd som nu ingår i DAXen? Skulle de kunna dubbelnotera sig här? Får vi se mer tyskt framåt?
Det börjar låta som ett gammalt Hassan-skämt här. Men det jag menar på här är att Europa har ett fundamentalt problem gentemot USA. Vi är fragmenterade. Och den här pandemin har fragmenterat Europa ännu mer. Vilket gör att varenda marknad tittar på hur ska vi lösa vårt eget problem. Och varenda marknad tittar på hur säkerställer vi att våra marknader är den bästa marknaden. Vilket gör att USA har en konkurrenskraft. De är en marknad. När du noterar på Nasdaq i USA, då når du hela amerikanska marknaden. Med samma investeringsvillkor, samma optionsavtal, samma alla, liksom, samma regelverk. I Europa har vi en fragmenterad värld. Och det gör att det blir väldigt svårt att skapa en likviditetspool. Där en, om man noterar sig i Stockholm, så når man alla på likvärdigt sätt. Så därför, om man tittar på den europeiska marknaden och tittar på vad som sker här i Sverige, så är det unikt. Det vi har bestämt är att vi ska säkerställa att det här likviditeten, den här marknaden, ska vara tillgänglig för bra internationella tillväxtbolag. Och därför så har vi börjat titta på den tyska marknaden och hela tyska regionen, DACH, för vi hade Implantica också, som är schweizbaserad. Som tog in ungefär 1,5 miljard på Nasdaq First North Premier. De hade försökt notera sig någon annanstans, men inte lyckats. Det gjorde de här med svenska rådgivare och svenska investerare. Vi kan attrahera svenska internationella bolag. Vi fokuserar på tyska bolag för vi tycker ett, de har ingen inhemsk marknad för mindre tillväxtbolag ur ett noteringsperspektiv. De är välskötta, det finns en bra governance. De har fantastiska teknologier och fantastiska entreprenörer som driver de här bolagen. Vi tror att det kommer komma fler och fler bolag. Och det här med Gamigo som noterar sig här, de hade faktiskt också gjort en First North Bond innan. Och vi har till och med Hertha Berlin som är ett fotbollslag. De har en First North Bond här. Så att vi måste bara våga tänka större som svenskar och tänka att vi har någonting unikt. Det är en exportprodukt. Vi ska inte ta våra marknad dit. Vi ska ta dem hit och gynnas av våra marknad. Och det innebär att fler och fler internationella investerare kommer söka sig hit. Fler och fler bolag kommer söka sig hit. Det här ekosystemet kan växa. Vi kan investera i det. Men kvalitet är grunden. Vi kan inte bara sikta på ett antal bolag. Vi måste sikta på kvalitet. Och vi fokuserar på ett antal sektorer. Spelsektorn är en sån. Med Embracer och Stillfront som inspirationskällor. Vi siktar på cleantech. Det sker ett fundamentalt cleantech-skifte nu. Med mer och mer. 1 miljard euro var det senaste siffran jag såg från EU nu. Som ska satsa på det här. Satsa på hela skiftet i klimatförändringen. Tyskland är ett perfekt exempel där de har sagt att de ska avveckla all kärnkraft. De måste hitta alternativ. Mycket av den innovation som sker inom cleantech sker inom mindre tillväxtbolag. Det har vi sett med PowerCell, Climon, Ferroamp etc. De här bolagen har ju internationella peers, alltså jämförelsebolag. De ringer oss nu och frågar varför kan Ferroamp notera sig? För jag vill gärna notera. Vi är en kapitalintensiv bransch. Vi behöver resa kapital inte bara i samband med noteringen men på löpande basis. Därför börjar vi prata med de här bolagen. Därför vill vi att de ska söka sig till Stockholm. Och så det här är en ambition vi har. Kommer Delivery Hero hit? Jag ringde Niklas och tjatade på honom. Du är svensk, du borde vara här.
Exakt.
Men Niklas, de var ägda av Rocket Internet. Och Rocket Internet är tyska entreprenörer med Oliver Samberg. Vi behöver mera Oliver Samberg som tycker liksom att vi ska lista oss lokalt. För att de kan det. Och det är liksom, Kinnevik är stora ägare i Rocket Internet. Och för det en aktiv dialog ska man inte notera de här bolagen här. Man måste ändra perceptionen att bara för att vi är där vi är, att vi ska lista oss lokalt.
Väldigt kul att höra också att Kinnevik drev på det där som delägare i Rocket Internet. Jag vet inte om de är kvar som, men...
Nej, de har nog lämnat det, men de har ju, Zalando har ju blivit liksom ett av deras största innehav, om inte den näst största eller största, framförallt med den här tillväxten de har haft. Så att jag menar, att Zalando skulle vara dualister här, det är inte helt orimligt. Alltså, dagligen så vaknar marknaden upp och följer H&M. Någon vill ju investera ett alternativ till H&M, en hedge, eller förstår den marknaden. Och jag tror att Zalando skulle absolut gynnas av en dualisting här, även om det låter barockt att ett bolag som är noterat på Frankfurt skulle kunna notera sig här också. Och då får man inte glömma att Volkswagen Trucks, när man gjorde den här noteringen av Traton-verksamheten, de hade inte lyckats göra sin notering om de inte hade gjort dual-listing här i Stockholm.
Det här är jätteintressant. Jätteintressant, för hade det varit i USA, då hade det inte spelat någon roll om det hade varit H&M eller Inditex eller Zara. Men som du säger nu, det är en fragmenterad marknad. Det är en takeaway från den här podden.
Ja, ja. Och då, Traton, frågan är chefen på Traton, han säger hela tiden, vi hade inte lyckats, ha ingenting med Scania att göra per se. Men att det är en så viktig del av Traton. Men de tycker hela det här ekosystemet med Alecta och AMF och alla de här som tar långsiktiga positioner i de här bolagen och verkligen stöttar bolagen. Hade de inte haft det i ankarsystemet som vi har med våra kärninvesterare, då hade de inte lyckats få igenom sin IPO.
Vad investerar tyska pensionsstiftelser i då?
Ja, men det är mycket, de har ju en obligationsmarknad som är enormt aktiv.
Var det de som gjorde att Adidas fick betala ganska exakt 0% för sin senaste obligation som de satte i marknaden?
Det är otroligt.
Men kan du inte ta oss, vi har många lyssnare som är väldigt nyfikna på vad det är som sker när ett bolag noterar sig. De känner att vi är i den fasen nu, vi vill ha lättare att tänka kapital, vi har en tillväxtresa, vi vill bygga ännu mer varumärkeskännedom. Det finns väl massa anledningar till att man vill notera sig. Men vad är det som händer då? De lyfter luren, ringer till dig och sen?
De lyfter luren, ringer till oss. Vi börjar liksom smörja in klockan, ser till att den funkar. Nej, men vi är gärna aktiva i den dialogen. Vi har försökt att få liksom att marknaden ska förstå att Nasdaq vill föra den dialogen. Vi är inte passiva i den här. Och det har jag sett i många av de här dialogerna, att vi har kunnat vara med och påverka. Och inte vilket beslut de tar, men hur de tar beslutet och på vilka grunder de tar beslutet. Att de överväger alternativen och att vi sätter ihop dem med personer som är relevanta i den här beslutsprocessen. Som kanske nätverk som de inte har själva. Och det är framförallt de små och mellanstora entreprenörer som är viktiga för oss. För innovationen ligger där. Tittar du på private equity, och de är ju kunniga. De gör ju noteringar på löpande band och säkerställer att när de noterar att de lämnar över ett bolag till en kapitalmarknad som är välskött och har nästa steg. Va? Och lyckas de väl så kan de göra sin nästa notering på samma grunder. Så att alla har ju olika förutsättningar i förberedelsen. Men ta jag den här entreprenören som jag tycker är där vi kan tillföra mest. Då kan vi faktiskt börja med att gå igenom våra krav tidigt. Säkerställa att de förstår att inför den kommande processen att man verkligen börjar agera mer och mer som ett publikt bolag även i onoterad miljö. Man kan börja simulera en kvartalsrapport. Man kan titta över om man har koden använder sig av bolagskoden i sin styrelse. Man kan se över sin styrelse. Har jag kunskap där? Det tar ju tid att ändra det. Nu är inte det ett krav längre att man ska ha börserfarenhet. Men det är viktigt för bolaget att kunna agera ur ett börsperspektiv. Så att vi kan verkligen hjälpa och coacha bolagen. Sen säkerställer vi att bolagen pratar med rätt rådgivare. Om de inte har det nätverket själva. Vi sätter dem i kontakt med investerare för att testa sitt case. Och traditionellt sett så brukar vi säga att allting är liksom, alla bolag startar från olika grunder. Men vi brukar säga att det tar 12 månader cirka att förbereda och sen genomföra en notering. För vissa bolag går det snabbare, för vissa bolag går det längre. Men vi brukar säga ett år. Men vi gör ju en del av det, sen har ju rådgivarna och investerare en annan del, liksom en annan viktig, enormt viktig del. Där man liksom skapar dialogen mellan bolaget och nya investerare för att skapa den här prissättningen. hur mycket är bolaget värt? Vad är investerarna beredda att betala? Och sen hittar man i den ideala situationen några kärninvesterare som kallas för ankerinvesterare som är beredda att ta en långsiktig position i bolaget och tar en del av den här kapitalanskaffningen. Och sen förblir aktieägare. Och det är ju det här skiftet som vi pratar om. Det är inte så att ägare försvinner. Man gör ett ägarskifte och de här nya ägarna tar över ett ansvar för att hjälpa det här bolaget att ta sin nästa del av resan.
Men för de lyssnarna som är lite nya och har hittat till aktiemarknaden och som kan fundera lite grann kring varför man överhuvudtaget vill notera sig. Det finns ju såklart olika anledningar. Men så läser man media och säger att nu är det storägarna som vill casha hem och sådär. För dem, vad är din bild av? Varför väljer man att notera sig?
För att Nasdaq är bäst. Nej, men... anledningen varför man vill notera sig, den vanliga oron är att jag tappar kontrollen. Det här är för komplicerat. Det här är för jobbigt. Varför får jag inte pengar rakt av för det jag har gjort och skapat? Absolut. Det är det som är så fantastiskt med vår marknad är att det finns alternativ beroende på vilken resa man vill göra. Det finns private equity, det finns venture capital eller VC-kapital, riskkapital. Det finns alla olika former av ägarskap. Det som är viktigt att förstå med börsen är att man behåller kontrollen. Man kan skapa en plattform som skapar likviditet. Likviditet för anställda. Är enklare att skapa optionsprogram och aktieprogram för anställda för att kunna attrahera och rekrytera rätt personal. Man kan göra förvärv för att växa plattformen, diversifiera sin plattform så att man inte bara växer organiskt. Man får en synlighet och en trovärdighet som man kanske inte har som ett litet mellanstort bolag ur ett internationellt perspektiv. När du är ute och förhandlar i USA eller Tyskland eller Frankrike. Att använda alla de här verktygen. Jag ser det som en portfölj av olika redskap som du inte har när du bara reser kapital.
Underskattar man någonstans möjligheten att använda aktier som valuta? Det har vi sett en del förvärvande bolag göra nu, inte minst när vissa bolag har gått väldigt bra. Att man slänger in inte bara kontantdel utan även en del aktier.
Jag tror man underskattar den lite för att ett så är det ju väldigt effektivt. Tittar du på liksom pandemin nu, tittar du på liksom bolag som har reskapital, de gör det ju väldigt effektivt. Tar du bolag som är onoterade, den processen är inte alls lika effektiv. Så att effektiviteten när man väl är noterad och kostnadseffektiviteten och tidsaspekten, den är enormt. Det är en konkurrenskraft. Och tittar du på många av de här onoterade spelbolagen idag som är ute där i marknaden, de har ju vaknat till liv och insett att den svenska marknaden är så intressant. Varför då? Ja, delvis på grund av värderingarna som Embracer och Stillfront har etc. Men de förlorar ju konkurrens med de här Embracer och Stillfront för de har ett verktyg som de inte har. Och det är att de har den här kapitalplattformen att kunna köpa bolag. Så när de är ute och köper, det är inte bara Embracer som bjuder på de här bolagen. Det är andra onoterade bolag som inte har samma köpkraft. Och när du köper med aktier, då får du ju med bolaget på resan. Och många av de här bolagen som har klivit in i Stillfront Embracer har gjort en fantastisk resa. Den är ju inte garanterad, men det är också en sätt att säkerställa att strategin är densamma och att man är på väg åt samma håll för att driva ett bolag. Och det är viktigt oavsett om man är noterad att man får med alla som är med att förstå varför jag är över den här. Vad är resan? Vad är ambitionsnivån? Så att jag tror att köpa med aktier är effektivt. Och kan vara inkluderande, vilket är också en enorm konkurrenskraft.
Man får med de skarpaste hjärnorna. Ja. Du har såklart en önskelista på bolag som du vill ska notera dig på Stockholm.
Absolut, det har jag alltid.
Vilka står överst?
Ja, men nu har jag ju sagt det. Det är ju alla tyska bolag.
Alla bra, hela dags.
Hela dags kan vi flytta hit. Nej, men alla bra tyska bolag. Nej,
och vad saknas i mixen? Jag vill inte se Max.
Nej, men jag skulle vilja säga så här att vi i våran pipeline, alltså de bolag som är på väg in, så har vi en enorm bredd och djup utav tillväxtbolag, etablerade bolag, bolag från olika ägarformer och bolag från olika sektorer, olika tillväxtprofiler. Så ur ett investerarperspektiv, även om man inte får tilldelning i samband med noteringen, så finns det investeringsmöjligheter framöver som kommer vara jättespännande för vår aktiemarknad. Det som jag tycker är intressant är många av de här diskussionerna som sker i media kring ska ett bolag hit, ska det till USA och så vidare. Jag tror man underskattar värdet av den svenska marknaden. Och jag är ju den som hjälper bolag att notera sig i USA också. Och jag har ju ambition att säkerställa att de som vill till USA ska notera sig på Nasdaq där. Och värdet av en kanske en parallell notering eller en ren IPO i USA. Men jag tror man underskattar värdet av den svenska marknaden. Och då tänker jag givetvis på Klarna. Jag tänker på många av de här bolagen som vi har inte bara en ambition att investera i som investerare, men vi har en daglig relation till. Och vi vill ju värna om den tillväxten. Vi är ju stolta över Klarna som bolag och vi är framförallt älskar produkten ur många perspektiv. Men därför tror jag att de skulle gynnas av en svensk notering.
Ja, alltså det finns ju, det går inte att komma ifrån. Det finns ett visst home bias bland våra svenska investerare och ganska starkt även om vi ser en lavinartad ökning i intresset för utländska bolag, inte minst på den amerikanska marknaden, för att vi ser diskussionerna i media hela tiden. Det är många sparare som har hittat till den marknaden, men det är fortfarande ett starkt home bias. Vad säger bolagen generellt när du frågar om en dubbelnotering i Sverige inför att man ska noteras då i USA?
Ja, alltså från våra perspektiv, om vi tar Calitas som gjorde en dual listing ganska nyligen och tog in ungefär $90 miljoner. Och jag tror absolut att det som är fantastiskt med våra marknader är att vi har lyckats stötta Calitas på deras resa. De fortsätter att vara noterade i hemmamarknaden. För här når de då en grundinvesterarbas som är väldigt viktig för dem. Det är ankaret. Nu när de sen kommer närmare och närmare fas 3, de kommer närmare det här liksom skedet. Absolut att amerikanska marknaden är jätteintressant. För du når ett djup som du inte gör av investerarbas genom att notera det där. För de är också, precis som våra svenska fonder, bekväma i perspektivet av att de investerar i bolag som noterar på Stockholmsbörsen. Och det djupet når du ju endast genom en notering i USA. Så man måste ju överväga när det är du slänger mer bränsle på den här investerarstorien och hur når du det här investerarkollektivet på ett effektivare sätt. Och då kan ju en dual listing vara rätt. Och det var det kanske då för Calitas, jag hoppas det. Vi har sett Orphazyme i Danmark göra det nyligen och vi har en trend framförallt inom healthcare. Att bara utesluta den lokala marknaden, det måste man överväga noggrant innan man tar det beslutet. För det tror jag är ett någonting man går miste om, det här ankret som den svenska marknaden kan verkligen tillföra.
Jag tänker, förutom New York Stock Exchange som är den ena marknadsplatsen i USA, så har vi ju även Nasdaq. Ni brukar ju sägas vara teknikbörsen. Jag tror att 20-25% av S&P 500 är techbolag nu. Det är väl kanske 60% av Nasdaq. Och ni har väl en, rätt om jag har fel, 3300 bolag kanske totalt. Tittar man på Nasdaq 100 så är det skyhög tech-exponering. Och den har ju gått som ett skollat troll i år för att man har varit relativ vinnare i coronapandemin. Och vi har sett ett jättehopp digitaliseringsmässigt hos många bolag.
Ja.
Är det värt alls att konkurrera med Nasdaq USA när det kommer till bolag som vill notera sig, som är techbolag, som kanske söker sig till den marknaden där de får mest uppskattning och rätt värdering inom citationstecken? Eller är en dubbelnotering vägen att gå, så att säga?
Ja, först och främst så New York Stock Exchange, som är vår konkurrent i USA, de hissar ju den schweiziska flaggen när de ska notera svenska bolag, så där har de lite hemläxor att göra.
Men du måste faktiskt berätta, för det där är en sån här liten rolig story. Och det vi uppmärksammade det självfallet i Sverige. Vi svenskar tyckte att det var tusan. Ja. Hur gick snacket tugget på jobbet när ni såg att det var schweizisk flagg?
Jag kan inte undgå att jag var ju givetvis stolt över det som Spotify hade åstadkommit och fortsatt är, men de valde ju fel börs. Men, och det fick de betalt för genom att de hissade den schweiziska flaggan den dagen, så att det vilka sopor alltså. Men det hade vi inte gjort. Nej, skämt åsido, nyligen så flyttade AstraZeneca sin notering från New York Stock Exchange till Nasdaq. Och det, drivkraften av varför de gjorde det var för att de ville få en effektivare plattform, de ville få en tillväxtpositionering, de ville få indexinkludering etc. Så att det är många aspekter där vi jobbade med Astra för att säkerställa att de kunde göra den här flytten. För som utländskt bolag så är du inte inkluderad i index i USA. Och det är du på Nasdaq. Så många vill ju komma åt den här Nasdaq 100, Nasdaq 100 som är den mest handlade indexet i världen.
Jag måste bara sticka in här. Niklas pratar om sin ETF, Nasdaq 100 ETF, alltså minst en gång per dag.
Så ja, ja, och nu lanserar vi Nasdaq Next Generation 100.
Oj.
Och det lanseras, Invesco har lanserat en ETF på den. Och det är alltså de 100 bolagen som ligger bakom i kön som vill in i Nasdaq 100.
Ja.
Och det sker ju regelbundet på grund av förvärv. För den indexen rekalkyleras en gång om året, men sen löpande om det är bolag som inte möter kriterierna eller faller ut. Så AstraZeneca har ju för avsikt att nå Nasdaq 100. För det är viktigt för dem att få passivt stöd i deras investerarbas, vilket de inte får idag i USA genom NYSE-noteringen. Därför lyckades vi attrahera dem från att flytta från NYSE till Nasdaq. Så att, och det är ett 140 miljarder dollarbolag. Det är ingen varje dag man noterar ett sånt bolag. Så att från våra perspektiv, tillbaka till din fråga, varför USA, när USA. Om du har en stark kommersiell affärsmodell i USA och kan bevisa att du växer och etablerar i USA, då finns det ytterligare ett kommersiellt värde att notera sig där. Om du bara är ett europeiskt bolag, framförallt ett europeiskt bolag, fintechbolag eller techbolag eller vad det är, och inte har lyckats bevisa på att den amerikanska modellen är liksom kommersiella modellen, ja, då har jag svårt att se att den amerikanska investeringen kommer att vara ett starkare stöd värderingsmässigt och långsiktigt. För att man får inte glömma, även om det är ett stort bolag ur ett europeiskt perspektiv, så finns det väldigt många stora tillväxtbolag. Och där vänder man kappan för vinden beroende på vilka trender som går. Här har vi långsiktiga investerare som tar en långsiktig position i de här bolagen. Det kan de inte göra om de är noterade i USA. Därför så ser vi gärna att de här bolagen värderar värdet av att vara noterade här. Och det är en viktig aspekt. Och jag tror för många bolag så den här värderingskurvan i USA och så vidare, absolut. USA är mer aggressiv, men den håller på att jämna ut sig på global nivå. Så att för varje bolag så måste man utvärdera vilket case, vilken plattform. Man kan inte bara dra snabba slutsatser.
Superintressant. Vi har mycket bank och verkstad i Sverige. Mm. Vi vill också ha lite mera produkter förutom ETF:en, Invesco, men liksom det, du var inne på det alldeles precis.
Ja, det här är ingen reklam alltså, det här var bara att berätta.
Nej, men det här är ingen reklam. Nej, men och jag tror att våra lyssnare tycker att det här är fantastiskt intressant, för många har hittat till Nasdaq 100 och nu får man nästföljande 100. Så att det är väldigt bra att du säger det, för att det är allmän viktig information för alla de som vill hitta de 100 nästa. Men vi vill ha mera sådana produkter i Sverige på den svenska marknaden också.
Och jag säger till alla där ute att skapa en First North-produkt. För den indexen har gått upp med 60-70% i år. Och jag skulle vilja investera i den om jag kunde. Men det finns ingen handlarprodukt. Det finns bara ett fantastiskt index som man kan följa. Så att alla ni där ute, sätter på barrikaderna, för att det är en index som alla ska investera i.
Fick in önskemålen. Nej, men det tar mig in på, nu kastar jag in en liten mellanfråga här. Du säger att du inte får investera i First North-indexet om det fanns att investera i.
Jag får investera i indexprodukter, det får jag absolut göra. Och ETF-er och så vidare. Och jag älskar många av de här produkterna. Men jag kan inte.
Det är bara ögongodis, det går inte att äta godis. Det finns inga investeringsbara produkter.
Fruktansvärt irriterande.
Vi var inne på Spotify lite. De som ju valde att notera sig då på fel börs i dina ögon. De gjorde ju också en direktnotering, direktlistning.
Ja.
Vad innebär det, och är det någonting du tror att vi kommer få se mer av framöver?
Jo, men jag tror att vi kommer se fler av det. Det har ju skett några i USA. Igen, man får komma ihåg att direktnoteringar var någonting som hade skett redan innan. Det som Spotify gjorde var att damma av en gammal modell och göra den lite fräscha upp den. Och jag tror att det är inte för alla bolag. Det är för de bolagen som har en bra positionering, bra varumärke, stark liksom kassaflöde, för de behöver inte ta in pengar. eller inte kassaflöde nödvändigtvis, men bra finansiering bakom sig. För de tar inte in pengar i samband med en direktnotering. Och så att vi jobbar ju med den affärsmodellen även i Stockholm, på Nasdaq Stockholm, och vi kan erbjuda det för det är rätt bolag. Vi har ju inte bara sett det intresset ännu. Men skulle ett bolag vilja göra en direktnotering så kan de göra det på Nasdaq Stockholm. Det som också skett i USA, det är ju den här SPAC-noteringen. Och SPAC är ju förkortning för Special Purpose Acquisition Company. Och vad egentligen det är man skapar ett bolag som reser kapital med avsikt att investera i ett onoterat bolag. När de har identifierat det här onoterade bolaget så, och gjort den här transaktionen, då tar det onoterade bolaget över platsen det som SPAC:en hade och blir då ett noterat bolag med de tidigare SPAC-investerarna som nya ägare. Typiskt sett 20% av investerare på kollektivet blir då de här tidigare SPAC-ägarna. Igen, intressant, för SPAC har funnits i alla år i USA. Men också ett koncept som har dammats av och fräschats till och nu applicerats på många av de här tillväxtbolagen. Varför sker det? Jo, men det sker för att i USA så har man en allt för kostsam och ineffektiv IPO-marknad ur många perspektiv. Så att kostnaden för ett litet mellanstort bolag att notera sig gör att det inte är tillgängligt. Och därför så tittar man nu ur perspektivet, vad är det för olika former och olika sätt man kan göra det på som gör att det är tidseffektivt och kostnadseffektivt att kunna ta sig in på börsen. Vi ur det svenska perspektivet tycker att vi har en så stark SME-marknad. Vi kan notera små till mellanstora bolag. Tittar man på First North, First North Premier och även huvudlistan så är den förstådd, den är effektiv. Många kan säga att den skulle bli mer effektiv, men generellt sett den är en effektiv plattform. Nu ska vi lansera SPAC här i Stockholm och i Norden. Varför gör vi det? Jo, för vi tror att vi kommer inte sänka kvaliteten på erbjudandet. Men för vi bibehåller samma krav på bolagen som kommer notera sig via SPAC. Men vi vill att för rätt bolag och för rätt investerare att det finns ytterligare ett komplement till de alternativen som finns på Nasdaq Stockholm.
Ja, men vi tycker att det är intressant att lyssna till vad du har att säga om SPAC-arna här. I USA, för de som följer den marknaden, så har vi DraftKings. Jag tror att Playboy vill vi in på börsen igen. Sen har vi Nikola som vissa tycker är någon form av peer till Tesla. Och liksom man säljer in den storyn och har lockat väldigt många sparare. Mm. Virgin Galactic tror jag också tog sig in på det här sättet. De här SPAC-arna då, om vi förstår då att det här kommer vara enklare för dem att ta sig in. Jag menar, en gång i tiden så kanske vi såg omvända förvärv av Enlight, Balder och man hade förlustavdrag. Kanske hade Storytel, Mofibo. Där får man också förlustavdrag, men det får man inte på det här sättet. Finns det någon likhet mellan att man väljer att köpa in ett bolag som går dåligt och sen så gör man om verksamheten kontra den här SPAC:en? Och var kommer SPAC:en att finnas? För de kan ju inte liksom husera på small cap allihopa, utan det måste vara en speciell lista.
Ja, vi diskuterar möjligtvis att skapa en segmentering så att man ser tydligt att det här är en SPAC fram tills det sen blir ett bolag, så att man vet vad man investerar i. SPAC:en är intressant för den bygger väldigt mycket. Jag satt och lyssnade på någon häromdagen som jämförde med hästkapplöpning, att du bettar på hästen. Egentligen så är det motsatta, att du bettar egentligen på jockeyn. Alltså, vem är det som rider hästen? För att hästen finns inte ännu. Och det är den letar efter. Och så att man tittar då på liksom, vem kommer det här, kommer de ha potential att investera i rätt bolag? Och kommer den här kombinationen mellan de som investerar och bolaget bli en framtida tillväxtmöjlighet? Det betyder att det här är inte ett PE-case där man tar in ett bolag som går dåligt och sen ska man göra om det. Man tar in ett bolag som är som möter våra noteringskrav, som har samma potential som ett onoterat bolag som ska till börsen, men använder SPAC:et som ett alternativt sätt för att de vill inte ta in kapital. De tycker att det här ägarskiftet kan vara bra på det här sättet, etc. Så att Ja, man ska inte, det här är ytterligare ett sätt att ta sig till börsen. Kraven är de samma. Det är inte så att man tar in ett bolag och säger nu ska vi stöpa om er och jobba om er. Det måste de ha gjort innan. För det är inte många investerare som vill investera i ett sånt case. Det är klart det finns sådana case, men det är inte därför man noterar.
En brännande fråga som jag tror att väldigt många är nyfikna på, som man kanske inte räknade med i våras då, det är ju pipeline. Det bubblar, har du sagt. Det bubblar väldigt mycket i ledarna just nu. Många bolag väntar på dagen att klockan 9 får ringa i ringklockan. Hur ser pipelinen ut? Hur mycket kan du dela med dig av dem?
Ja, men många namn spekuleras om just nu. Jag kan ju inte diskutera specifika bolag, men jag skulle ta bort ordet bubblar och säga att det är en realitet. Bolagen är på väg. Både på First North-listan, på First North Premier, som har blivit ett mer aktivt segment för oss, där vi ser mer etablerade ägare, mer etablerade rådgivare och investerare vara aktiva, för att de ser det här som en bra plattform för tillväxtbolag att positionera sig och notera sig på. Sen har vi många huvudlistkandidater också, och vi börjar titta in på nästan 2021, så att bibehåller den här marknaden sin aktivitet och sina liksom parametrar med värderingar och lägre volatilitet och så vidare, så tror jag att vi kommer se ett väldigt, väldigt aktivt år ur noteringsperspektiv. Och det som är kul är att vi har alla möjliga sektorer, alla möjliga tillväxtbolag i form av olika stadier, så att, och vi har olika industrier och olika sektorer. Så att jag tycker det är väldigt spännande att titta på just den här pipeline som vi har, och jag tror att den ser väldigt lovande ut.
Ställer amerikanska valet till det på något sätt, eller ställer till och ställer till? Vill man ut innan valet, eller kan man vänta till efter?
Jag vet inte. Jag tycker just nu, om vi tittar på amerikanska marknaden, så hade vi 41 IPO-noteringar i september, bara på Nasdaq. Och marknaden är ju tokhet där borta. Och vi fortsätter att se en korrelation till att många vill ut inför valet. Men blickar man framåt, så tror jag att man har diskonterat både vad en fortsatt situation med Trump är, och att vad skulle Biden erbjuda och skapa för förutsättningar ur ett amerikanskt perspektiv. Jag tror däremot, om man tittar, så jag tror att många börjar förbereda sig inför efter valet, för de tror att den kommer inte skaka till allt för mycket. Däremot så skulle man kunna göra en spekulation på att om Biden vinner, så kommer man, och det tror jag många skriver om redan, att då kommer kanske den här klimatskiftesatsningen komma. Vad innebär det här för cleantechbolag etc. Så många sektorer kommer kanske till och med gynnas av det här valet. Men just under valperioden så kan det bli stökigt, och där brukar vi inte se så många noteringar, även om vi ser många noteringsprocesser pågå, och de satsar ju på att oavsett valet eller inte.
Adam, du jobbar ju på börsens BB, och är det någonting du har koll på, då är det ju vad som behövs som förälder för att ge stöd till barnen. Du har 5 stycken, sa du. Jag förstår inte hur du får tiden att gå ihop. Men det är ju inte bara på BB när bolagen föds, när börskarriären börjar, utan de här behöver ju stöd löpande också. Och innan vi började spela in sa du att det är minst lika viktigt att hjälpa bolagen till börsen att noteras och nästa kapitel i bolagets liv, men också att kunna hjälpa dem med kapitalanskaffning efter vägen, inte minst när man har en förvärvsdriven agenda. Hur skulle du säga att den balansen är? Hur duktiga ni är på att hjälpa bolag till börsen kontra kapitalanskaffning, som man kanske inte pratar om lika ofta eller som hamnar lite i skymundan?
Ja, men till att börja med så vill jag ta bort den där jämförelsen med BB. Inte för att jag inte har något problem med BB, det har jag varit många gånger. Men det här är mera en jämförelse med att om man tittar på bolag som har kommit ut ur universitetet.
Ja, de är ju inte, det är inte nya bolag, de föddes ju inte igår.
Så att de föddes inte igår, va?
Det här finns en värld utanför börsen, Niklas.
Men Adam, de har blivit yngre. Alltså 1850-industrialiseringen i Sverige, tänker jag att bolagen nog var äldre förr i tiden när de kom till börsen än idag.
Jag håller med dig, absolut. Innan så krävde vi ju börserfarenhet och jobberfarenhet innan man kunde notera sig. Det har vi tagit bort som krav. Men det ska vara välskötta bolag, och de ska möta våra kriterier. Så att bolag som möter inte våra kriterier. Det betyder inte att det är icke-tillväxtbolag. Det har vi ju bevisat gång på gång på gång med att notera fantastiska bolag som fortsätter att växa, fortsätter att använda börsen som deras plattform för tillväxt. Och det är det investerare letar efter. Det är klart de letar efter bolag som ger bra avkastning och som ger bra utdelningar och kanske har men man vill ju också ha en balanserad portfölj. Och det har vi kunnat erbjuda genom de här nya bolagen som kommer in, som är verkligen tillväxtbolag. Så det är inte BB, men det är en fantastisk plattform för de bolag som är förberedda. Och det är det som är så intressant, att det finns så mycket mer kapital utanför den publika marknaden nu, som gör att bolagen kan stanna utanför den publika marknaden, växa, mogna till och nu komma med mycket mer förutsägbarhet och förberedelse inför en notering.
En kort fråga. Du pratar om att vi har skapat ett bra ekosystem i Sverige. Vi i Stockholm, vi lockar hit liksom gamingbolag, cleantechbolag, de noterar sig här. Ni från ert håll jobbar ju på att liksom säkerställa den plattformen ni erbjuder. Men vad skulle du säga att är viktigt för Sverige och liksom politiker, andra beslutsfattare att göra för att vi fortfarande ska vara den här attraktiva...
Ja, men alltså, till att börja med så är det inte bara vi på Nasdaq som har skapat den. Det är vi tillsammans med er, tillsammans med många andra. Det är ett ekosystem som vi har lyckats bygga upp här. Jag skulle vilja att våra politiker när de var i Bryssel verkligen pratar om det här. För Bryssel pratar om det här. Vi är nere regelbundet i Bryssel och pratar om den här framgången vi har. Använd den här framgången vi har som en skyltdocka för det som vi har lyckats skapa och fråga vad är det vi kan göra mer för att bygga upp den här. För om man tittar på det här kapitalet som tillförs till tillväxt, som skapar jobb, som skapar innovation, det är liksom det som många marknader vill finansiera nu och försöka se hur löser vi det här, hur skapar vi det här. Vi har en del, en plattform som skapar väldigt mycket värde. Det är inte bara den enda plattformen som skapar värde. Det är ju riskkapital, det är alla möjliga. Men om man tittar på många andra marknader så finns inte den här delen av ekosystemet. Så att, om min dröm vore, det vore att politiker varje dag ringde och sa, vad behöver ni? och det är inte vi som Nasdaq som bolag, men alltså vi som kapitalplattform för att säkerställa att vi fortsätter att investera i den här plattformen. Och ISK är ett intressant koncept. Man diskuterar fortfarande, får de vara med i notering eller inte notering? Klart de ska få vara det. Liksom, men det är upp till investerarna att bestämma vilken riskprofil de har.
Går det att göra någonting mer för gräsrotsrörelsen att underlätta för, liksom, vi är ju aktietokiga i Sverige, går det att göra någonting mer för att underlätta för gräsrotsrörelsen och för bolagen att få en bred ägarspridning där ute?
Jo, men alltså generellt sett, de bolagen som gör det på rätt sätt och för en aktiv dialog, det finns ju otaligt många investerare. Jag menar, tittar vi på Västbygg igår, de fick ju in 13 000 nya aktieägare. Alltså, det är ett slagsmål hela tiden om att få tilldelning till de här noteringarna. Absolut, noteringen är ett moment, men jag tror, hade man noterat dagen efter, investerat dagen efter Embracers notering i Evolution Gaming, så hade det fortfarande varit en ganska bra avkastning över tid. Så att det är upp till liksom marknaden att bedöma, men ja, det gäller att vi fortsätter utbilda vilken risk det är att investera i marknaden, men utbilda och sen skapa plattformar som gör att det blir enklare men fortfarande lika trovärdigt att investera i marknaden. Det kommer göra att vi fortsätter att bibehålla den här marknaden.
Jätteintressant att höra. Tiden går fort när man är roligt, du ska få springa. Två superkorta frågor. Den första är IPO-specka. Det har ju blivit en grej att flippa, teckna, sälj. Media har inte minst hjälpt till med det här. Mm. Och just det med IPO-specka, om man blir arg om man inte får full tilldelning, den blir övertecknad 10 gånger och är en iskall notering, då vill man inte ha full tilldelning. Vad är din syn på det här IPO-speck? Har du någon syn på det?
Nej, jag har egentligen inte mer än att hade jag investerat en krona och behållit den i marknaden så hade det varit mycket mer om jag hade bara försökt att hoppa in och hoppa ut. Så att det är upp till alla att bestämma om de vill hoppa in och hoppa ut eller stanna kvar. Men jag har ingen syn på det.
Riktigt bra medskick är att man också kan köpa Embracer eller Paradox som exempel då, dagen efter noteringen. Man behöver inte vara liksom mitt på dagen. Nej. Förmodligen så är det en värdeskapande resa framåt. du är ju ansvarig för Europa också, ja. Vilket vi har varit in på lite grann. Noteringsklimatet i Europa, kommer Europa liksom igång nu?
USA, jo, men vi såg ju i Polen nu Allegro, 17 miljarder euro värdering, fantastiskt bolag. Oslo har kommit igång lite, vi ser i London överlag, men toppskiktet har aldrig haft ett problem. Stora bolag, stora kapitalanskaffningar, de har man alltid kunnat notera. De kan man notera här, de kan man notera i USA, de kan man notera i Tyskland, etc. Problemet är att du kan inte notera små till mellanstora bolag. Det är det vi går tillbaka till. Vi tjatar om det mycket. Vi är lika stolta över att notera EQT som vi är att notera nästa PowerCell. Så från våra perspektiv, just den här bredden är det som är fantastiskt. Så att europeiska noteringsklimatet är starkt överlag, inte lika starkt som här, men överlag så kommer vi se stora noteringar i Tyskland, i London, i Polen, wherever. Men det man inte ser och kommer fortsätta inte se, det är den här tillströmningen av små till mellanstora tillväxtbolag som vi ser nu på vår First North-plattform, First North Premier, och att bolag sen tar steget upp till huvudlistan. Vi kommer snart nå 100 bolag som har gjort resan från First North till huvudlistan. Tänk om vi inte hade haft First North. Det är 100 bolag. Det är alltså Evolution Gaming, SBB. Listan är lång på bolag som börjar sin resa i vår tillväxtmarknad. Och det är det vi ska investera i.
Sista frågan. Hur sparar du själv?
För lite, för mycket, brett och lätt. Nej, jag bara skämtar att säga. Jag investerar långsiktigt, inte spekulativt.
Det har varit superintressant att ha dig här. Nu ska du få springa vidare. Tack så jättemycket.
Tack själva, jättekul att vara här.
Stort tack för det, och se till att vi får en riktigt lång lista av extremt spännande bolag här i höst som vi kan förkovra oss i. Tusen tack för att du kom hit, Adam.
Tack själv.
Och tusen tack för att du lyssnade på det här.